Du behöver ingen bensträckare innan, du går rakt på.
Ja, varför inte?
Varsågod.
Jag är för fort.
Göran Hägg, presentation nästan överflödig. En av männen bakom läsrörelsen, docent, tyckare. Varsågod.
Tack så mycket. Tack, tack. Jag är, om jag ska inleda med att tycka, så är jag väldigt glad att se så många människor här för att höra dessa föredrag. Jag vill också säga att jag känner vissa komplex efter allt det här. Jag vill säga som den berömda akademiska talaren i Lund, så har jag endast den ringaste i denna församling, och det vill inte säga lite. Jag kommer ligga lite vid sidan av ämnet. Som ni ser, det handlar om konsten att läsa genom tiderna. Att läsa är inte alltid samma sak. Och lite anknyter det väl till föregående talare, vilket vi kan se där när man närmar sig en text utifrån väldigt skilda utgångspunkter och på ett främmande språk. Jag visar inga bilder, det finns en anledning till att man blir humanist. Det misslyckas alltid sånt. Ja, att läsa tror vi, kanske inte ni, men de flesta människor tror att det är alltid samma sak. Medan saligen avskaffade skolöverstyrelsen fanns, såg en skrivelse från dem under slutet av min lärargärning där man talade om att läsa innantill, och det hette då för tiden automatiserad avkodningsfärdighet, vilket jag tycker känns väldigt trevligt. Men det är inte alls samma sak. Jag kommer att tala om de absolut olika saker att läsa har varit genom tiderna. Och då måste man ändå börja ännu längre tillbaka, inte hos de gamla grekerna utan ännu tidigare. Man har inte alltid kunnat läsa, det har inte alltid funnits något att läsa. I begynnelsen var ordet, det vill säga den muntliga kulturen. Och muntliga kulturer är något helt annat än det vi lever i. Man ska därför inte Rousseau gå tillbaka och säga avskaffa den onaturliga läsningen. Egentligen måste man, om jag hinner så långt fram i tiden, konstatera att vi kan läsa och vi kunde läsa innan det fanns något att läsa. Det vill säga att läsningen speglar ändå människans själ, vad vi har kapacitet för att göra. Det finns på något sätt, så upptäcker vi efterhand våra möjligheter. Muntlig litteratur är något annat än den skriftliga litteraturen, men ändå på något sätt det naturliga. Väldigt länge fram i tiden har det varit det naturliga sättet att inhämta kunskap muntligt, att höra det. Ofta kommer vi ihåg saker bättre om vi har hört dem, inte sant? Om vi har svårt att begripa en text av någon odräglig tysk forskare eller svensk kulturskribent, förstår man den ofta om man läser den högt för sig själv. Vilket är en sak. Gammal litteratur är alltså muntlig. Homeros, som man numera utom vid en del svenska universitet vet, är en ganska sen nedteckning av en improviserande muntlig sångare. Den typen av sångare har funnits även i alla helmuntliga kulturer. De är utmärks av att det är ett bundet skapande efter ett visst mönster. Ibland säger man att vi har blivit så dåliga på att lära oss utantill. Förr i tiden tittade kunder om Iliaden utantill. På grekiska till och med. Ja, det finns folk som har råkat ut för det. Stackars skolgossar vid Iton förr i tiden experimenterade man med att försöka lära Iliaden utantill. Det är nästan omöjligt. Och grekerna kunde det inte heller. Utan man improviserade fram en sån där text. Jag har själv mycket lätt för att lära mig utantill, och jag imponerar oerhört med att kunna den svenska och engelska och till någon del italienska romantiska. Det finns ingen romantik i Italien, men motsvarande tidspoesi utantill. Men jag ska tala om, eftersom det bara vi här, jag fuskar. Om man inte kommer ihåg en rad och kan versmåstet, kan man alltid fuska och lägga in något. Numera finns det de här Wikipedrarna med sin lilla apparat som kan sitta och kolla om jag säger rätt. Men från början har det inte funnits den situationen. Nu håller jag redan på att komma från ämnet från begränsad tid. Men jag vet inte hur många som har tagit del av den akademiska diskussionen i England och på andra ställen om Hamlet egentligen var en fet liten kille. Därför att mot slutet av Hamlet i den gängse upplagan så säger drottningen till Hamlet när han fäktas där: "You are too fat for this." Och då finns det här fåniga bortförklaringar. Ja, fett betydde nog på den tiden att man var svettig eller någonting sånt. Väldigt konstigt, jag hade aldrig gjort det annars. Sanningen är den att den lilla pojken, det var ju bara motsatt till den här församlingen. Det var ju bara pojkar som spelade, eller män som spelade Shakespeare-pjäserna. Den lilla pojken som spelade drottningen kunde improvisera på blankvers också, som alla andra. Hade man glömt någonting så improviserade man. Och den skådespelaren Richard Burbage blev med tiden tämligen fet. Och då skojade drottningen genom att säga det till honom. Och de flesta Shakespeare-dramer är ju då nästan ett utflöde av muntlig kultur. Skådespelarna improviserade en hel del. Och de finns bevarade genom att det stod en kille i en konkurrent i publiken och antecknade dem. För det sista man ville ha med ett drama var tryckt. Det fanns ju den möjligheten då. Och för att stjäla pjästexten. Och då har de i sin stenografering fått med det här, den här improvisationen. Jag vet inte riktigt hur det är med to be eller not to be, men... Men den muntliga kulturen bygger alltså i hög grad på att man improviserar efter givna mönster på det här sättet. Och för att ta en lysande uppfinning som underlättar det här rimmet. Det är inte så att rimmet gör det lättare att komma ihåg, men det gör det lättare att improvisera vidare. Och eftersom vi talar om mångkultur så är det någon som vet varför vi rimmar. Det brukar aldrig vara någon som vet var rimmet kommer ifrån. En fantastisk uppfinning i rimmet. Det är lite svårt på svenska. Det är precis som kompassen och en hel del annat, en arabisk uppfinning. Kineserna kom på det på eget sätt, men det är lätt att rimma på kinesiska. Och även på arabiska. Och någon gång på 800-talet börjar man rimma över hela Europa. Och det är araberna i Spanien som då man har in på, vad heter det? Imiterat på andra språk. Innan dess, vikingarna, romarna, så rimmar aldrig. Det finns antydningar på något ställe i Bibeln, men det är fortfarande då nära till Arabien där. Koranen är rimmad. De flesta människor blir förvånade. Man rimmar, det är lätt att rimma. Man rimmar även prosa på arabiska. Och så länge som Mohammed har hållit på och hittat samma rim på sin uppenbarelse har han fortsatt. Det här under så här muntlig litteratur. Jag ska komma till konsten och läsa också, men det finns en konst att lyssna som är förutsättningen. Så är då även publiken medskapare, som vi har sagt, i hög grad. Om man sjunger fram en berättelse, för man sjöng alltid berättelser. På den här tiden fanns ingen skillnad mellan sång och läsning. Det fanns ingen skillnad mellan författare och framförare. Det fanns ingen skillnad mellan fiktion och fakta eller någonting sånt. Och man anpassar sig till publiken. I svensk akademisk forskning i mitt område har det lagts ner enormt mycket bläck och skrivmaskinstext på att söka urversioner till våra folkvisor. Och man kan, vilket är den äldsta varianten av Ebbe Skammelsson och så. Sådana djur har aldrig funnits. Det finns inga urversioner till en folkvisa. De improviseras fram av sångaren eller i vårt land vanligen sångerskan. Och i Sverige har man då antecknat de här olika varianterna och så. Man har liksom dränerat tanten på hennes forntidsvisdom och som har försökt söka fram till den ursprungliga texten som då ska komma ur överklassens seder. Det finns inga bevis för detta heller, det är en konstruktion. I Skottland, där man har samma tradition, har man forskat kring det här. Och där har man gjort det vad man glömde göra på Geijers och Afzelius tid i Sverige eller senare. Man har skickat en ny kille några dagar senare till samma sångerska. Och då har man fått höra en annan sång. Eller helt annorlunda. Verkar det vara en ung man som är intresserad av sexuella anspelningar, blir mycket om det. Är det någon som är mera våldsbenägen, blir utväxer stridsscenerna. Där man verkligen har forskat det här och där man delvis löste frågan om Homeros i Bosnien. Där det som vi tragiskt på sätt och vis vet idag finns både muslimer, romerska katoliker och grekisk-ortodoxa. Och där det fanns en levande sån här sångtradition, vanligen framsjungen av blinda sångare. Jag ska hinna till läsningen också. Och där man då, de skickligaste av de här sångarna, en del av sångarna visste att de hittade på nytt. Andra trodde att de sjöng ungefär detsamma. Men en av de bästa av de här blinda sångarna, han brukade sjunga sången om slaget vid Kosovofältet. Och sjöng han inför en kristen publik, då segrade de kristna. Men han sjöng för en muslims publik, då vann muslimerna precis som de gjorde i verkligheten. Hinner jag säga något mer om detta? Nej. Och det är lustigt, men ändå hur man tar in ljud och sen improviserar. Jag kunde en gång i mitt liv tala tyska, det kan jag inte längre. Jag översatt en bok från tyska en gång, så jag kan inte få fram ett ljud sen jag lärt mig andra språk. Men jag kan citera vers, jag ska inte plåga er med det. Lenore, som vår nya prinsessa heter. Lenore forums magen råten poras schweren träumen. Bist untreu Wilhelm oder tot? Wie lange willst du säumen? Er war mit König Friedrichs Macht gezogen in die Prager Schlacht. Och så vidare, men jag kan inte säga något på tyska i ett normalt samtal längre. Därmed över till skriften. Den äldsta skrift som finns är bildskrift av olika slag. Vi känner till hieroglyferna. Det har uppfunnits på många olika håll i världen. Man har kommit lite olika långt efter samhällets behov. Bildskrift är praktiskt i vissa avseenden och fruktansvärt opraktiskt i vissa avseenden. I sin primitivaste form är den ett stöd för minnet helt enkelt. Och det är ju då, nackdelen är att den blir väldigt mångtydig. Om någon intresserar sig för egyptologi eller så, jag kan ingen koptisk eller egyptiska, men så kan man ju se hur otroligt olika dessa solhymner och annat är beroende på uttolkaren. Det är en mycket kreativ verksamhet att tolka enklare bildskrift. Därför det kan bli nästan vad som helst. Nu är det ingen bildskrift, det är en ljudskrift som jag kommer till strax. Men våra runinskrifter är samma sak. Att tolka runor, där kan man gå i land med nästan vad som helst. Därför även i den modernaste runraden fanns det väldigt få tecken. England skrivs vanligen aklat. Och det kan ju bli nästan vad som helst. Och dessutom tror jag att väldigt mycket bild, eller jag tror mig veta, att rätt mycket bildskrift var inte ägnad till läsare. Någon gång stöd för minnet. Eller till högre makter som förstod den då. Runstenarna är oerhört ofta felstavade och väldigt svårbegripliga. Rökstenen är den största i Sverige. Det är ju skiffer och nästan omöjligt att tolka. Det är inte meningen att bönderna i trakten som inte hade någon aning om runor. Utan det är en besvärjelse. En av de sista raderna lyder i den vanligaste, eller en äldre tolkning, Sibbe från Vi var en vis runomästare. Men läst av en annan uttolkare lyder den Bjäri från Öj. Avlade en son 90 år gammal. Det roliga med bildskrift, även sådan som har utvecklats till teckenskrift, är att den är läsbar även om man inte kan språket. Alltså det går, Japans äldsta litteratur, den äldsta poesisamlingen av Japan, är det ingen som vet vilket språk de är skrivna på? Är det på japanska eller kinesiska? Här inträffade efterhand en könsklyvning där kvinnor skrev på japanska och män skrev på kinesiska. Vilket var den finare litteraturen som då skrevs på kinesiska. Men tecknen kan ju vara en läsa. Jag vet inte om någon, man ser bland tidningarna har haiku-tävlingar och sånt här. Om man är lite intresserad av det här, när jag skrev min internationella litteraturhistoria, jag lärde mig nästan läsa en ordinär japansk haiku, fast jag inte kan ett ord japanska. Om man nu ser vårregn, det ser ut så lär man sig det. Alltså man behöver inte ens gå omvägen över språket för att översätta det. Och det är en av bildskriftens fördelar. Jag kommer tillbaka till bildskriften, jag måste hinna till ljudet. Men... Därmed är vi över till det vi uppfattar som det naturliga och det vi har här och det vi på olika sätt efter det att vi har läst högt för dem och lär våra barn, nämligen ljudskrift. Jag ska inte gå in på den långa och krångliga historien om övergången från olika saker. Jag har sett världens äldsta alfabet i Ugarit. Jag vet inte om det finns något kvar av lertavlan eller dylikt som fanns på Nationalmuseet i Damaskus där det förvaras, det äldsta alfabetet. Från Egypten över nuvarande Libanon och Syrien till efterhand den grekiska skriften som tar steget över från stavelser eller hjälptecken till bokstavsskrift helt enkelt, till en ljudskrift mer eller mindre lik det talade språket. Och som man då faktiskt utan andra förkunskaper än fonetiken och språket kan ljuda sig fram till. Vi ska komma ihåg att det är tröstsamt när man talade, nu älskar alla nät och allting, men all ny teknik på sånt här område möts av oerhörda fördomar. Det var ingen som jublade av de intellektuella när ljudskriften och läsningen av ljudskrift kom i det gamla Grekland. Platon eller Sokrates genom Sokrates. Sokrates är i hög grad påhittad, men i dialogen Phaedros fördömer på det grövsta ljudskrift. Det är ungefär strax efter det man har fått en bra sångare som nedtecknas det som kallas för Homeros och sånt. Det är förfärligt det här mediet. Det tar bort all naturligt umgänge med texten eller så om den finns nedskriven. Man vet ju, man kan inte ställa några frågor till den, eller hur? Det är högre av envägskommunikation som trycks på oss på det här sättet. det ska vi absolut undvika. Det verkligt roliga med det är ungefär som de här datorparanoiska saker som har spridits för, nämligen att hur vet vi vad Platon tyckte om det? Jo, just genom att det är nedskrivet. Han skrev ju själv ned sin ivriga fördömande av läsningen och skriften. Fortfarande var det en ganska svår sak att läsa gammal ljudskrift. Eftersom en hel del saker som underlättar vår läsning fanns inte. Inga skiljetecken, ingen skillnad mellan majuskler och minuskler, alltså stora och små bokstäver. Inga uppehåll mellan orden. Utan man fick, i den mån man skulle ljuda den eller använda det på det sättet, verkligen bräka sig fram genom den på något sätt. Det kan inte ha gått fort att läsa obekant text högt på den tiden. Om man, eller överhuvudtaget läsa obekant text. Om man nu någonsin gjorde det. Jag kommer tillbaka till det. Vi ska också komma ihåg att när man började skriva böcker, även om man inte skrev på hackade i sten som runorna, så var böcker något otroligt sällsynt. Papyrus var oerhört dyrt att skriva på. Och i Norden där man använde pergament var det nästan lika dyrt. Böcker var så sällsynta så det går inte att tänka sig. Var och en av er har fler böcker hemma än det fanns i Västeuropa under medeltiden. Vad var det? Kung Magnus Eriksson och Sverige. Som jag säger, man blir humanist för man inte kan komma ihåg siffror. Men jag har för mig att det var cirka 10 böcker som fanns vid hovet på den tiden. Om ni har läst Rosens namn utav Umberto Eco, sådana bibliotek har aldrig funnits, så stora bibliotek. Det är en bakåtprojicering av det hela. En bok, för att göra flatare bok på Island, det gick åt 300 kalvar. Det är en massaker, en hekatomb på... En bok kostade lika mycket som en mindre lantfastighet eller som bot för ett enklare mord. Och då blev det inte särskilt vanligt med böcker. Och det hänger då, det är en av förklaringarna, men bara en delförklaring till att man läste alltid högt i gamla tider. Att kunna läsa var att kunna ljuda och läsa högt. Konst, det jag sa förut, den automatiserade avkodningsfärdigheten var icke uppfunnen, i varje fall inte i Europa. Med all säkerhet inte före 1300-talet. Man måste läsa högt och man läste alltid högt. Och det är det, som jag sa fortfarande, det är kanske naturliga sättet att använda ljudskrift om man vill förstå den. Och hur kan man veta det? Det fanns inga bandspelare på den tiden. Nej, man kan se hänsyftningar på det på olika sätt. Ett är att det fanns faktiskt människor som kunde läsa tyst. De var inte många, men de hade en fantastisk förmåga. Det var rena trollerit. Det var som att kunna vifta med öronen eller någonting sånt. Man kunde i princip uppträda med det. Det kända fallet är den helige Ambrosius av Milano. Jag vet inte om någon har varit under kyrkan Sant Ambrogio och sett hans dödskalle och skelett som fortfarande ligger under altaret i kryptan. Sankt Augustinus berättar om denne, sin ledare, vad heter det, lärare och föregångare på 200-talet, om hur, och det var alltså en gudomlig gåva att detta helgon kunde läsa utan att göra ljud eller röra på läpparna. Men alltså alldeles unik förmåga som en helig man besatt då. Man kan se det på andra sätt, den helige Benediktus av Norsias klosterregel från 500-talet, där ja, man kan uttrycka det drastiskt så här, det är tre saker som munkar inte får ha med sig i sängen, i sovsalen. Och det är sin kniv, då kan man göra sig illa. Och det är givetvis någon av de andra munkarna man inte heller får ha med sig i samma säng. Och böcker att läsa, för då stör man andra. Min hustru tycker jag stör henne om jag sänglampan tänd eller någonting sånt. Men med det ljud man gör om man läser på den tiden. Och det här är... Och det här kan man se lite i andra kulturer när det ska göras högtidligt. Jag ser i koranskolan där folk sitter och läser i munnen på varandra. Det finns, jag kommer inte ihåg om det är 6 eller 9 godkända sätt att recitera Koranen. Att läsa den högt med en viss intonation. finns även sådana här judiska Talmudskolor där man ser de här gubbarna i hatt som sitter och gungar och läser. Eller likadant när man håller fram en stor bok när påven håller mässa eller så. Man kan nog förutsätta att han kan texten vid det laget, men man håller ändå den här boken framför honom. Det här kan vara en tanke, kanske inte för förskolebarnen, men om ni själva läser riktigt äldre svensk text eller annan, så bör man egentligen läsa den högt för att riktigt förstå den, för den är avsedd att läsas högt och höras högt. Och jag är varm vän överhuvudtaget av högläsning. När jag långt innan era föräldrar var födda gick lärarhögskola, så var det det fulaste man kunde göra att läsa högt för barn under den perioden. Det fanns andra övergrepp som möjligen var värre, men högläsning är alltså alldeles utmärkt. Jag har utsatt mina egna barn för mycket högläsning. Men gamla brev lästes alltid högt på den tiden. Man hör att den här... De grät vid åhörandet av det här brevet under renässansen. Det är klart, det gör vi. Men de hörde brevet, man läste upp det. Det var utformat som ett tal. Och fortfarande säger att... den större delen av den romanlitteratur från äldre tid vi läser, den lästes högt även i en rum. Men man läste då högt i familjen. Det här är bakgrunden till, det är inte bara moralism hos Dickens eller så, att det inte finns några explicita sexscener. Jag känner mig väldigt löjlig om jag ska högläsa en explicit sexscen, inte sant? Det lästes högt i familjen, och då det sätter förhoppningsvis gränser för vad man läser högt. Sedan har det förbajade piratpartiet i princip dödat talboken, vilket är alltså sorgligt. Medan man då uppenbarligen hade en mer utbredd ensamläsning och tystläsning i Frankrike, där det finns relativt oanständiga scener hos Dumas eller Stendhal eller dylikt. Även om man som barn, jag läste en Tre musketörerna, jag fattade aldrig varför D'Artagnan skulle fjanta in till Milady så där i mörkret på natten. Och så. Han kunde ha fäktats hela tiden. Hur gick det då till att lära sig läsa högt på medeltiden? Ja, det vet vi väldigt, väldigt lite om. Det troliga är att det skedde under upprörande och opedagogiska former. För det första så lärde man sig vanligen inte läsa på sitt eget språk, utan man lärde sig precis kanske som man det här, man lärde sig läsa latin. Vilket var en praktisk sak, för latin var hela Europas språk. Alla länder, inklusive Sverige, förvaltades på latin. Vilket de gjorde långt fram i tiden. Numera är det bara Vatikanen som förvaltas på latin, men fram till 1918 var det Österrikes offentliga språk etc. Men det lärde man sig, och uppenbarligen så fick de här klosternoviserna säga efter saker i mässan på latin och lära sig det ungefär och det talade man utifrån det, så studerade man det, och efterhand fick de titta i boken, och sen så kom man ner på ljudnivån. Man gick så att säga den omvända vägen mot vad man skulle kunna tro, sägs det. Jag var inte där, men det är ungefär vad jag har hört om det. Och först kanske med utbildningsväsendet på 1800-talet, Lancaster-skolan och sånt, så började man hålla upp bokstäver och man ljudade i mängd. Här behövs forskning och återforskning. När började man då kunna läsa tyst? Det är också intressant hur det fungerar. Jag vet inte, men jag kan ju glädja då majoriteten av det här pionjärer på tystläsning jag har hittat var kvinnor faktiskt. Och icke, men då inte i Europa utan i Japan. Det är helt tydligt om man läser japanska romaner från 1000-talet som var skrivna av kvinnor för kvinnor om tjusiga män faktiskt. Berättelsen om Genyo är en lysande bok som bara finns en början på svenska, den finns på engelska. Japaner påstås läsa den på engelska hellre, därför att det är lättare att begripa engelskan än den ålderdomliga japanska som finns där. Men det är också då skriven med en teckenskrift som gjorde det möjligt. Det finns flera skäl till det, men det gjorde det möjligt att ta in det och läsa tyst. Dessutom var väggarna av papper, och dessutom fanns det papper i Japan, vilket gjorde det billigt att skriva väldigt tjocka romaner som kunde läsas på det här automatiska sättet. Jag skulle tro att det äldsta tystläsning som finns är i Italien på 1300-talet. Boccaccio är påfallande oanständig, och dessutom har han en sak som kommer med den tysta läsningen, nämligen inre monolog. Det är väldigt konstigt att våra författare i Västeuropa antas veta vad människor tänker. Det finns ingen människa, jag har ingen aning om vad ni tänker här, utom på att är det inte snart lunch eller någonting sånt. Men jag känner att det är en märklig konvention. Att vi är, och det tror jag kommer med den tysta läsningen. För det blir alldeles omöjligt annars. Han tänkte, det går inte. I Bibeln så finns det antydningar till tyst tänkande när predikaren säger, jag sa det i mitt hjärta. Det är en antydan till att han tänkte det tyst. Men det är jag-form. I han-form har jag i Bibeln bara hittat en tankeläsning. Och det är Jesus som vet de fula tankar som fariseerna tänker vid ett tillfälle. Men det är ju där, det är fortfarande för att han är Gud. Han kan liksom, precis, det är lite som Sankt Ambrosius i det här. Det är en speciell gåva han har att se in i deras tankar. I Pus Boccaccio är det helt tydligt att det finns inre monolog. Boccaccio är en författare, lite litteraturreklam, som man dödar i skolan med det väldigt konstiga urval som finns i litteraturantologierna. Jag vet inte, en skyck som gjorde de här och valde vad svenskar skulle gilla i italiensk litteratur hade ingen humor. Förfärlig, Andruccio från Perugia, enda poängen är att han trillar ner i ett dass, det är inte det minsta roligt. Min favoritberättelse är en som heter Masetto från Lamporecchio som bygger på den tysta läsningen. Det är Masetto från Lamporecchio. Det handlar om den här stackars killen som inte får något jobb. Han är arbetslös och det är fruktansvärt. Han är lantarbetare. Men då kommer han på att han ska spela dövstum och behöver hjälp. Så att han tar och uppsöker ett nunnekloster som förbarmar sig över honom. Och där får man följa hans tankar och planering inför det här bedrägeriet. Och som dövstum så säger han ju ingenting heller, utan vi kan följa det här. Men det här tar då en besvärlig vändning. I och med att först så är det två unga nunnor som säger att här är ju chansen. Den här killen kan inte skvallra. Och sen sprider det här sig. Jag tror att det är 12 nunnor och abbedissan där som till slut nappar på det hela. Jag vet inte om jag förstör det när jag berättar hur det går, men ni får läsa den här. Men det är därför att han orkar inte riktigt med det här. Så att han bestämmer sig för att det ska inträffa ett underverk. Så han får jungfrun ger honom tillbaka talets gåva. Och då får de hitta en liksom överenskommelse där det blir mer måttligt för hans del. Och sen levde de lyckliga alla sina dagar. Det säkraste på att någon läser tyst jag någonsin har hittat är Hamlet, som faktiskt läser tyst. I en scen i början så står scenanvisningarna är, som ni förstår, tillagda efter till Shakespeare's text. Man bara antecknar. Men Hamlet kommer in, det står bara enter Hamlet reading. Och så frågar Polonius honom, what are you reading my liege? Och då säger Hamlet, words, words, words. Vilket är ett tecken på att han läser tyst, eller hur? Annars skulle Polonius ha vetat vad han läste. Men äldre än så är inte de säkra tecknen. Fortfarande, om ni avnjuter Goethes Faust, så står ju Faust och talar med djävulen, med Mefistofeles som har kommit in i en pudels gestalt, och pudelns kärna var alltså djävulen som uppenbarar sig. Men hans bekänt Wagner står utanför och hör samtalet och hör vad Faust säger. Och sen så kommer han in och säger, vad ni läste? Jag skulle vilja lära mig det här, det verkar väldigt intressant. Och det är ju ett klart tecken på att Goethes omgivning var det inte naturligt att läsa tyst. I Sverige kom det mycket senare. Man litteraturhistoriker tilltror alltid författare som väldig förmåga i det här. Alltså Almqvists Drottningens juvelsmycke är ett fantastiskt experiment med olika dramaturgiska former och olika egendomliga monologer. Och så. Pytsan. Almqvist visste inte hur man gjorde när man skrev en historisk roman. Han skulle göra som Walter Scott, han hade inte upptäckt den inre monologen. Och därför måste folk gå och tala långa anföranden. Det finns ett jättekomiskt ställe i den där, nu kommer jag inte ihåg vad personerna heter, men där en av kvinnorna har sett sin fästman på operan under mordet på just av den tredje. Under operamaskeraden har sett Tintomara åt andra hållet och saker. Och hon går ut efter strömmen för att fly undan detta. Och så säger hon, ack och ve, vad har mitt öga skådat med kalfr? Nej, tyst mitt hjärta. Ty liljensparre har öron och tänger. Polisen kan höra mig vad jag tänker om jag säger det. Och det tyder på att det var bara tyst läsning som gällde i Sverige vid det tillfället. Almqvist, tidigare kunde, alltså, fortfarande kvinnorna ligger före det här. Sofie von Knorring kunde låta sina personer tänka strax efteråt. Men Almqvist anonymt skrev förfärliga recensioner av henne. Emilie Flygare Kalén ännu mer. Almqvist lärde sig i det går an, tänker han faktiskt tyst. Löjtnanten. Eller han byter. Eftersom han inte var ensam i försalongen utbrast han icke i klart tal utan sa det för sig själv. Och då har de börjat lära sig tänka. Så att han lärde sig med tiden. Ja, det är inte så mycket kvar att säga. Vad bra. Alltså, där är vi över på konsten att lära sig läsa och lära sig tyst. Länge lärde man sig då läsa högt. Sen jag ska inte i denna församling där det finns många som är experter på detta ska jag inte säga något om det. Jag har ett intresse. Jag har ett intryck av att nästan med alla metoder lär man sig läsa efter ett tag. Jag har då som gammal hört många och jag har varit på konferenser där de här snälla experterna håller på att mörda varandra för vilken metod som fungerar bäst för tystläsning. Det viktiga är att man har ambitionen att lära sig läsa. Och i vår kultur är allting så oerhört beroende av denna läsning också. Det finns en mängd reflektioner man kan göra där. Första, varför började man läsa tyst och så? Jo, därför att ett antal uppfinningar. Vad som finns i Italien redan på 1300-talet är pappret. Återigen som i Japan. Pappret förändrar världen. Det finns, och först därefter kommer boktryckarkonsten när man har något som är tillräckligt billigt att trycka på. Av Dantes hela produktion finns det rester av 600 manuskript. Det är ingen jätteupplaga. En modern lyriker skulle skämmas att berätta det för kompisarna ungefär. Plötsligt av Erasmus av Rotterdams teologiska funderingar finns det kanske 50 000 exemplar uttryckta. Den tryckta boken förändrar allt. Den tryckta boken är förutsättningen för naturvetenskapen. Då behövde inte forskarna längre sitta och skriva av hela det kända själv. Man kunde låna det och läsa det och det var tillgängligt. Kostade inte så förfärligt mycket. Å andra sidan blev också censuren möjlig med den tryckta boken. Vi lär oss idag att läsa fort. Det finns fortläsningskurser. Jag själv har ett recensent. Alltså där man kan ju snabbt ta in en text, eller hur? Naturskildring. Kärlek. Alltså det här, den verkligt automatiserade. Då blir det ju lite som bildstift utav det här sättet. Om man ska avsluta det här så kan man väl, som jag sa inledningsvis, säga att läsningen är en naturlig verksamhet. Vi upptäcker efterhand vad den skulle se annorlunda ut om vi inte hade så att säga, upptäckt det här. Det är lite som att upptäcka Amerika, det fanns där redan före Columbus. Särskilt för indianerna. Det sista är framtiden. Alltså, onekligen kommer det här att förändras med nya medier, läser man. Ja, så där givetvis. Det är klart, det visade sig vara en annan sak. Med pappret och tryck på började vi läsa tyst och på ett annat sätt. Vi började kunna bevara kunskaper och så. Å andra sidan tror jag inte man ska övertaxera ändringen i det. Det spelar ju faktiskt ingen roll om en text står på en läsplatta eller på ett papper eller dylikt. Det finns fantastiska möjligheter i det här också. Jag ska inte tråka ute med mitt styva liv, men man kan ju komma in i bibliotek på ett sätt att läsa som aldrig förr. Google Books, som dumma författarkollegor var emot, en fantastisk upplevelse. Man kan gå in i bibliotek som finns i Oxford eller dylikt och få böcker som ingen vit forskare har tittat i på 200 år eller någonting sånt. Och man kan göra då en annan sak. Man slipper ju läsa det hela. Man kan söka. En datoriserad text kan man söka. En fantastisk upplevelse för humanister. Jag kan precis hitta det här stället och var det står. Så att, visst utvecklas det. Vi ska också komma ihåg att läsningen som sådan behöver vi som den har blivit. När jag gick lärarhögskola återigen, vad vi inte fick göra utom att högläsa, fick vi överhuvudtaget inte tro att läsningen var bra. Dagens ungdom tänker i bilder. Jag vet inte hur länge sedan det försvann. det går inte, det gör min katt också. Jag överlistar honom hela tiden. Datorerna och maskinerna blir mindre och mindre och smartare och smartare. Tyvärr gäller det inte våra hjärnor, utan tekniken utvecklas, men kanske inte människan. Nu är min tid ute och det är lunchdags. Jag vill sammanfatta det här med en stor svensk poet, nämligen Falstaff Fakir. Flitigt läsa gör dig klok, därför läs varenda bok. Tack för mig.
Tack så mycket, Göran. Vi ska släppa er till lunchen. Bara en enda fråga. Det finns massor med frågor som man vill passa på att undra över. Men eftersom du nämnde den här snabbläsningen och tidigare under morgonen så har vi talat om turboeffekter och sånt där. Och fragmentiseringen talar man ibland i läsningen, inte minst med nya tekniker och så. Har någon reflektion över detta? Alltså, eftersom man då tidigare i andra världar hade en text som man kanske grunnade över. Man kanske hörde den här bibeltexten i kyrkan och satt och funderade över. Alla de här exemplen som du sa, Shakespeare och så vidare, det var någonting som sjönk in i människan, som man förstod kanske mer.
Det ena goda, först vill säga, det ena goda utesluter inte det andra. Sen som jag sa, att det här liknar lite som man brukar bildstift också. Och lite när man säger det här så låter det som Platon som blev skrämd av den skrivna texten. Jag tror inte den faran är så överhängande i alltihopa. Men vad man möjligen kan säga att det ljudade, det sagda har fortfarande ett stort värde, och även där har ju tekniken givit oss enorma möjligheter. Alltså, talboken är bara ett steg. Vi kan ju lyssna på de mest fantastiska saker via nätet också. Jag vill inte påstå att vi lever i den bästa av alla världar, men vi lever i den största av alla världar.
Och kanske den mest demokratiska av alla världar. Om man tänker på klassaspekter så var det inte så många som faktiskt kanske nåddes av dessa texter. Nej. Det är fler som gör idag. Hur man än vrider och vänder på det.
Ja, lyckligtvis. Jag är en stor optimist på det här området.
Tack så mycket. Göran Hägg.